Podplay.
Och USA söker febrilt en diplomatisk lösning på konflikten vid Ukrainas gräns. Om det misslyckas och Ryssland invaderar sitt grannland så finns det hot om nya sanktioner. Men vad innebär sanktioner? Vem bestämmer dem och hur fungerar det? Och vad händer om Putins oligarker står på tur för att få straffåtgärder? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Pia Gripenberg, Dagens Nyheters EU-korrespondent, och du är med oss hemifrån Bryssel. Hej!
Hej, hej!
Det råder ju som bekant spänt läge i Europa. Världen håller ögonen på situationen i Ukraina, och det efter att Ryssland har skickat 100 000 soldater som samlats nära Ukrainas gräns. Vi ska ju prata om sanktioner mot Ryssland efter annekteringen av Krimhalvön, som ju hör till Ukraina och ligger i Svarta havet. Det hände ju 2014. Vi ska prata lite närmare om vilken effekt de här sanktionerna har haft. Men till att börja med, Pia, hur gick den här annekteringen av Krim till? Ta oss tillbaka till 2014.
Ja, och nästan lite till hösten 2013 faktiskt. För det hela börjar egentligen med att Ukraina, precis som en del andra tidigare sovjetrepubliker, de rörde sig lite som västerut. Och då fanns det hösten 2013 fanns ett färdigt samarbetsavtal mellan Ukraina och EU. Och den dåvarande premiärministern Janukovic, han vägrade skriva under det där avtalet. Och det ledde till stora protester i Kiev på Majdantorget, och hundratusentals var ute och demonstrerade. Och till slut så tvingades då Janukovic bort. Och det ledde ju då till att man från Putin-regimens sida blev orolig och gick i februari och mars där 2014, då gick man in i Krim. Och Krim har ju till den största delen en stor rysk befolkning, så det var ganska naturligt att man ville skydda sin egen befolkning, som det heter. Ursäkta, jag sa nog fel titel på Janukovic. Han var president på den tiden, 2014.
Och varför valde Ryssland just Krimhalvön av alla olika områden i Ukraina? Ja, förutom det här med rysk befolkning.
Dels befolkningen. Sen är det ju ett strategiskt militärt läge också i Svarta havet. Där finns ju stora flottor och hamnar, så att det är ett militärstrategiskt läge i regionen.
Det finns också historiska kopplingar och starka band och idéer kring vem Krim borde tillhöra. Hur ser de kopplingarna ut?
Ja, alltså Vladimir Putin har ju spelat en del på det som man kallar för Nya Ryssland. Det som var under tsartiden när Ryssland var större och delar av det som idag är Ukraina ingick i det här Nya Ryssland. Så det finns några regioner i Ukraina som det har då tolkats som att Putin skulle kunna vara intresserad av att ta över på något sätt, eller att det ska ingå i Ryssland. Och då finns ju också en ganska stor etnisk rysk befolkning i flera av de här regionerna.
En av de som drev på för den här annekteringen av Krim 2014, det var Rysslands dåvarande vice premiärminister Dmitrij Rogozin. Och det ledde till att han tillsammans med ett 20-tal andra blev föremål för sanktioner. Vad innebar de här sanktionerna och vem stod bakom?
Ja, västmakterna då, USA, EU, Kanada, Australien, Storbritannien, Schweiz och några till. De pratade ju ihop sig då för att liksom stoppa att liksom Ryssland skulle ta ännu mer av Ukraina eller försöka straffa för det som man hade gjort. Då enades man om att de här personerna och företagen som man sanktionerade, de fick då, dels fick personerna inte resa in i de här västländerna. Man får inte ens passera i luftrummet över de här västländerna. Och företagen får inte göra affärer med andra företag i väst eller personer i väst. Och dessutom så fryser man då eventuella ekonomiska tillgångar. Det vill säga om de hade något hus någonstans på Rivieran eller något sånt där, så lades det i beslag helt enkelt.
Hur reagerade Putin på de här sanktionerna som ju faktiskt drabbade en av hans närmsta män?
Ja, nej men Ryssland införde en form av motsanktioner. Det vill säga att man stoppade import av vissa livsmedel från västvärlden. Ja, fläskkött och grönsaker och polska äpplen och sånt där fick inte komma in till Ryssland.
Om vi tittar närmare på hur beslut kring sanktioner fattas, vem är det som bestämmer vilka företag eller personer som ska föras upp på sanktionslistor?
Alltså det här bygger mycket på såna här underrättelser, att de i västvärlden då, om man förstår att någonting är på gång eller man har förberedelse på ifall någonting skulle hända, så har man listor på personer som sitter i ansvarig ställning, till exempel höga militärer. Och man har liksom koll på vilka företag som är kopplade till dem. Eller ja, säg till exempel det här vapenföretaget Kalashnikov var ganska enkelt för väst att sanktionera. För det var på något sätt inblandat i det som hände då vid Ukrainas gräns. Och de listorna byter man med varandra. Alltså EU har information, USA har information, Storbritannien har information, Kanada har information. Och så försöker man ju då prata ihop sig, för att det verkningsfulla är ju om man kan ena sig, att man får liksom en samlad sanktionslista mot personer som är direkt kopplade till det som har hänt. Antingen för att de politiskt har fattat beslut som någon talman i parlament eller någonting sånt där. Eller för att företagen har varit involverade med att bistå med utrustning till militären och sånt där.
Och på vilket sätt kan vi vanliga människor i EU som du och jag märka av de här sanktionerna?
Alltså dels är det ju så att man nu pratar man till exempel lite om att energisektorn kan beröras, och då kan det ju faktiskt betyda att elpriserna går upp. Och sen kan det ju också vara till exempel under Donald Trumps tid så la man sanktioner mot en oligark som visade sig äga ett företag i Sverige, ett aluminiumföretag med 400 anställda i Sundsvall. Och det höll ju på i princip att gå i konkurs, det där företaget, för 400 personer skulle bli av med jobbet. Om det inte i sista tur liksom räddes ut att man fick göra lite nya formuleringar och byta lite folk i styrelsen så att man kunde rädda den här delen från så att säga sanktionslistan mot den här oligarken. Så att direkt och indirekt kan det vara, ja till exempel kan inte europeer köpa jaktvapen från Kalashnikov längre eftersom Kalashnikov är sanktionerat.
Och det här drabbar ju till exempel de som vill använda jakt- och sportvapen. Sanktionerna vi talar om här kom alltså till som en följd av Rysslands annektering av Krimhalvön 2014. Idag skriver vi 2022 och listan på personer som är utsatta för sanktioner har växt till 230 namn. Men vad har det haft för effekt?
Ja, det kan man faktiskt verkligen fråga sig, för att Krimhalvön är ju fortsatt annekterat av Ryssland. Det har ju inte fått Ryssland att liksom byta sin politik på något sätt. Men då pekar då när jag har pratat med några experter, bland annat Anders Åslund som är Rysslands expert baserad i Washington, att det hade sett ännu värre ut om det inte hade varit så här att Putin hade gått längre in i Ukraina, hade tagit mer av Ukraina under sig. Det har också, sanktionerna har också haft effekt på ryska ekonomin, att det har bidragit till att Ryssland har ingen tillväxt. Det har bidragit till att Ryssland har svårt att göra internationella affärer och låna pengar utomlands. Så att det är en hög risk för omvärlden att göra affärer med Ryssland helt enkelt.
Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om sanktionerna och hur det spända läget mellan Ryssland och Ukraina påverkar relationerna mellan EU-länder och USA. Du lyssnar på Studio DN idag om sanktionerna mot Ryssland och hur de påverkar både individer och storpolitik. Pia Gripenberg, Dagens Nyheters EU-korrespondent med oss idag från Bryssel. Den här ökade krigsrisken vid Ukrainas gräns har ju fått västvärlden, alltså EU-länderna och USA, att tala om nya sanktioner. Hur låter den diskussionen just nu?
Alltså just nu är det så att man betonar hela tiden hur enig västvärlden är och att det kommer bli massiva sanktioner om Ryssland går in i Ukraina på något sätt. Och det kan man säga så här, om det var så att det blir något så här fullskaligt intåg, då kommer det att bli massiva sanktioner. Men sen det alla säger, det är ju också att ja, men om det blir någonting hybridaktigt, om vi inte vet vem som ligger bakom en hackerattack, eller om vi inte vet vem som har saboterat energiförsörjning eller någonting, vad händer då? Och så att de håller på med olika så här scenarier där man liksom, om det är någon mindre, så vad ska det få för påföljd kontra om det är då blir det ju inte massiva sanktioner, då blir det någonting annat. Men vad exakt, då håller man väldigt, väldigt tajt inom sig, en liten, liten grupp som talar ihop sig för att det inte ska läcka ut, för att Ryssland ska på något sätt inte kunna kalkulera med att om vi gör så här så kommer det att kosta så här, men om vi gör så kostar det så här istället. Det vill man absolut inte lämna till Ryssland att kunna överväga olika åtgärder, så att säga.
Vi pratar om enighet här, men en faktor som faktiskt splittrar ländernas just enighet, det är ju rörledningen Nord Stream 2 i Östersjön, och den är ju ännu inte i bruk, men den ska ju exportera rysk naturgas till Tyskland. Vilka olika positioner har västliga samtalspartners i den frågan?
Alltså, USA vill ju helst att den här gasledningen aldrig tas i bruk och vill egentligen sanktionera hela det projektet och de som står bakom. Och där står
varför
då? Därför att man anser att det spelar Putin rakt i händerna. Europa blir ännu mer beroende av rysk naturgas. Och ja, det är ju ryska statliga företag bakom och så. Men Europa då är ju beroende av rysk naturgas. Tyskland behöver den här naturgasen. Så att från Europas sida är man ju då, och framförallt tysk sida, vill man ju inte att det här ska ske. Och samtidigt kan man ju också säga att Tyskland har ju inte godkänt den här ledningen ännu, så att den hänger lite i luften. Den finns, men den är inte tagen i bruk, som du sa. Så att den används väl lite som en bricka i något spel här, att kanske kan den tas i bruk om på något sätt Ryssland retirerar från Ukrainas gräns. Det är svårt att säga hur den används just nu.
Det här påverkar ju Sverige också. Vad har Sverige för hållning när det gäller just Nord Stream 2?
Just nu är Sverige, jag tycker inte Sverige sticker ut och har någon speciell hållning, utan Sverige är liksom med på EU-tåget på något sätt, att man vill hålla ihop EU-gruppen. Så att Sverige lyssnar nog vad majoriteten av EU-länder säger just nu.
Lyssnande och lagom.
Ja, exakt, precis.
Du har intervjuat Jonathan Heikenbroich, som är expert på bland annat sanktioner och tysk utrikespolitik vid tankesmedjan ECFR i Berlin. Han sa till dig så här: den traditionella tyska utrikespolitiken spelar fortfarande en roll. Och då undrar jag, hur då?
Alltså av historiska skäl är ju Tyskland ganska försiktig när det gäller utrikesfrågor, och Angela Merkel var ju också, hon ville ju vara på god fot med alla, inklusive Vladimir Putin. Så Tyskland är ju mer den här, man vill ju liksom trappa ner en konflikt, man vill hålla igång dialog, man vill inte liksom trappa upp en konflikt. Och just nu har det betydelse i och med att Tyskland vill ju till exempel inte godkänna att det exporteras tysktillverkade vapen till Ukraina, medan andra EU-länder, som Estland till exempel, vill skicka just vapen till Ukraina som en gång har sitt ursprung i Tyskland. Så att Tyskland blockerar ju det som en del andra EU-länder vill göra, vilket visar på att Europa är ju splittrat i den här frågan.
Men hur kommer Tyskland då agera om Ryssland går in i Ukraina? Kommer man hålla fast vid den här lite försonliga eller nedtonade retoriken?
Nej, inte det läget tror jag. Om det blir en rak invasion, eller hur man ska uttrycka det, en klar invasion, då kommer Tyskland att sluta upp längs med alla andra. För då är det ingen diskussion, då vet vi vad som sker. Men just när det är så här lite mera oklart, då är nog Tyskland de som bromsar, medan då USA i det här fallet tillhör de som driver på. USA tycker ju att Europa har varit alldeles för släpphänt med att sanktionera oligarker till exempel.
Ja, hur går diskussionen där? För USA vill ju, som du säger, ha en mer skärpt ton och ta till med hårdare straffåtgärder.
Ja, och det beror ju på att USA är faktiskt inte lika mycket affärer med Ryssland som Europa har, eller EU har. Det är ju, jag hade ju exemplet där med fabriken i Sundsvall, men det finns andra exempel att det finns ryska intressen i europeisk industri eller i fotbollslag som Chelsea till exempel ägs ju av en rysk oligark. Och det är liksom om hela Premier League, alltså fotbollsligan Premier League skulle påverkas av att det blir sanktioner mot oligarker, då blir det ett pris som kanske... Ja, vissa fans tycker nog inte alls att det här är värt att betala.
Men om vi stannar upp lite här. Enligt de experter som du har pratat med nu nyligen så står eventuellt ryska oligarker på tur för sanktioner. Och du är redan inne på det lite här. Hur skulle sanktioner mot oligarker som äger fotbollslaget, till exempel Premier League, kunna påverka fotbollsvärlden?
Det beror på lite hur de utformas. Det kanske finns några snitsiga jurister där i bakgrunden som kan formulera så att man kan liksom glida runt det. Men annars så är det ju att de här oligarkerna, så de äger ju mycket. De äger ju liksom egendomar runt om i franska rivieran, City of London, i Alperna. Och de är ju, i de fallen är det ganska lätt att man liksom tar deras fastigheter och liksom fryser de tillgångarna. Men problemen blir just när de är ägare i europeiska företag och folk riskerar att bli arbetslösa. Det där är en knivig fråga. Och om till exempel då Ryssland skulle strypa exporten av naturgas, det skulle ju slå jättehårt mot Europa. Det skulle öka elkostnaderna för konsumenter och företag ganska rejält. För de är ju en stor leverantör av naturgas. Så att det är svårt där att hitta rätt nivå på sanktionerna så att det slår mot oligarker och den slår mot ryska regimen utan att det i orimlig grad på något sätt drabbar vanliga människor.
Slutligen, Pia, stora delar av världen har sina ögon på Ryssland-Ukraina-frågan som vi har nämnt här. Vad kommer hända härnäst från din EU-horisont?
Alltså det är ju ständiga samtal här och det är ständiga kontakter mellan USA och EU för att liksom samordna sig. Och det är ju de som man får följa. Vi får se helt enkelt. Men så länge samtalen pågår i någon form så är det ju... något slags positivt tecken. Det är väl när man slutar prata med varandra och åker hem och inte vill ha kontakt. Det är väl då man kan börja bli riktigt orolig kanske.
Tack så mycket, Pia Gripenberg, Dagens Nyheters EU-korrespondent.
Tack så mycket.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåker-Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskog på Bauer Media och jag heter Ylky Holago.